Ja, välkommen till Slaget efter 12. Det är Stefan Winiger här vid mikrofonen. Och vi ska tala alltså om den politik som berör asylsökande som kommer till EU. Där vi egentligen kan säga att det enda vi vet att vi inte är överens om den i Europa. Det är det enda vi som är helt säkert. I onsdags kom ett nytt förslag från EU-kommissionen hur vi ska liksom bli bättre på att enas framför allt. Och det kanske det viktigaste skillnaden mot tidigare är att den så kallade Dublin-förordningen ska sättas ur spel eller tas bort. Det vill säga att den här principen om att en flykting ska söka asyl i det första land som hen kommer till i Europa. Det har vållat bekymmer just i Grekland och Italien som då blir sittande, om man nu får säga så, på flyktingar. Och den andra är att det som har pratats väldigt mycket om inte blivit någonting av, nämligen den berömda omfördelningen av de som redan finns inom EU, den är också helt borttagen. Det här ska vi prata om i Slaget efter 12, och med oss här har vi Ville Niinistö från Europaparlamentets studio i Bryssel. Välkommen, Ville.
Tack och god morgon.
God morgon, god morgon. Vi är en timme i framtiden här jämfört
med Bryssel. Ja, här i Bryssel. God morgon fortfarande.
Precis. Och här med mig i framtiden i studion i Helsingfors finns Ville Rydman, Samlingspartiet, riksdagsledamot. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Mina herrar, vad säger ni? Det här, hur har ni reagerat på EU-kommissionens förslag att skippa den här Dublin-förordningen? Att man måste söka asyl i det land som man först kommer till?
Kommissionens förslag är förstås en helhet, och det innebär många olika dimensioner, och jag var lite oroad på förhand att vad den kommer att innebära, vad de kommer att föreslå. Och jag var egentligen lite positivt överraskad att det finns en hel del realism också i förslaget, och man har tänkt igenom sådana besvärliga frågor som vi sitter oss framför. Och till exempel man har nu haft en ganska stor fokus i förslaget vad gäller återvändandet. Och det finns egentligen en hel del ganska bra förslag också vad gäller den frågan. Men det som oroar mig fortfarande är just frågan om Dublinförordningen. För att den kommer att skaffas av eller åtminstone urvattnas. Och det oroar mig att vad som kommer att hända vad gäller ansvardefinitionen. Att vilket är det landet som är ansvarig för asylprocessen. Mm. Och systemet som nu föreslås, så den verkar egentligen vara ganska oklar vad gäller just den ansvarsfördelningen, och det är någonting som jag fortfarande oroar mig.
Vi ska återkomma till det här. Ska vi ta in Ville Niinistö här? Hur har du reagerat? Är du glatt överraskad eller är du besviken över kommissionens förslag?
Om den andra vill är positivt överraskad, så då betyder det nog att jag är lite negativt överraskad av förslaget, för vi brukar inte tycka lika i de här frågorna. Det är lite så att kommissionen har undvikit de viktigaste frågorna som är svåra att lösa i medlemsländernas nivå i ministerrådet, så då har man liksom dykt i huvudet i sanden och försökt undvika dem. Och där håller jag med Ville Rydman att just den här, att hur Dublinförrådet ska tillämpas framöver eller ersättas, det systemet är oklart. Och det som vi gröna är missnöjda med är att ganska mycket fokus i förslaget ligger i att hur medlemsländerna kan så kallade ta ansvar av bördan, vilket som ord överlag beklagligt här i det här sammanhanget när det handlar om mänskliga rättigheter och människornas liv. Att man kan till exempel genom att hjälpa returnera människor vara solidarisk, och inte vet jag att om det är så mycket solidaritet i det att medlemsländerna börjar betala för det att andra länderna skickar tillbaka människor. Så att själva frågan, hur kan vi lösa det att Grekland och några andra länder har så mycket inkomst asylsökande, av vilka många är i väldigt desperat dåligt läge. Att sådana här fall som Morias läger, som nu har varit där i flera år i Grekland, det blir olöst.
Ska jag ta några korta punkter här för alla som inte kanske har läst så mycket inför om det här. Alltså, några hållpunkter vad det handlar om. Vi var inne på det här, den här principen om att första land ska behandla asylansökan kan tas bort helt. Alltså den här omfördelningen ska inte ske som ju många hade hoppats på i flera länder. Att de som redan Tyskland och Sverige som tog väldigt många flyktingar skulle få avlastningen, om man säger att nu får ni flytta till Frankrike eller Spanien eller något sånt där. Den tanken är helt borta. Plus det som Niinistö nu nämnde, det här att man kan alltså delta i den europeiska asylprocessen genom att hjälpa till att skicka hem dem som har fått avslag på sina asylansökningar och uppehållstillstånd. Plus en annan intressant fråga är också att och det hörde vi den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson berätta här i onsdags, att man nu utgår från att man visst ska kunna inom 5 dagar fastställa identitet och göra en första asylprövning för alla som kommer hit. Det har ju varit en omöjlighet åtminstone i Grekland med den grekiska byråkratin tidigare. Så det är ungefär det här som är punkterna, och nu var vi inne på det här lite grann om att solidaritet skulle kunna vara att hjälpa till att skicka hem de som har fått avslag. Men det bygger ju på att vi tänker oss, och det gör EU-kommissionen också, att väldigt många kommer ändå få avslag, eller hur?
Mm. Jag skulle egentligen börja med det att det finns inget slut för villiga som skulle gärna vilja komma till Europa. Men systemet måste fungera på det sättet att Europa har också förutsättningar att behandla de ansökningar som kommer in. Och faktum är att vi har begränsade resurser att handla med asylsökande processer. Och vi har för begränsade resurser att säkerställa att människorna som på riktigt kommer in också blir integrerade till de samhällen som tar emot antingen migranter eller asylansökande eller flyktingar. Och därför borde vi skaffa något slags system som skiljer ganska starkt olika slags grund av kommande, till exempel just de som kommer ur arbetsrelaterade orsaker och de som på riktigt är i behov av skydd. Och som vi såg 2015, så i nuläget så verkar det vara så att det är egentligen ganska lätt att komma till Europa och även gå över gränserna. Och då vi bygger något slags nytt system, så borde det säkerställas att de begränsade resurser vi har också är riktade för de som riktigt är i skyddsbehov. Och jag är lite oroad om det finns tillräckligt goda incitamenter i förslaget att skydda våra gränser och säkerställa det att de som skickar in deras asylansökande också är just de som är i största nöd att få asyl. Mm. Men jag ändå anser att det har funnits vissa goda idéer och framgångssteg i förslaget jämfört med de tidigare förslag och jämfört med den situationen vi nu lever i.
Mm. Vi gröna i Europa tycker att just det här att man ska ha någon sorts solidariskt system att dela mellan medlemsländerna, de som kommer in och registreras in ordentligt, så den avsaknaden av den betyder att det här förslaget kommer inte att lösa de problem som nu finns i Grekland, och det är det största problemet, att man faktiskt löser bara andrahandsproblem och inte det största problemet som äventyrar dessa människornas mänskliga rättigheter, men också gör det väldigt svårt för Grekland att hantera läget och skapar risk för konflikter också inom de här flyktingslägerna, när man måste stanna där i flera år, barnen får inte utbildning eller tillgång till hälsovård. Så att någon sorts solidariskt system hur man delar de som har kommit in och i den ursprungliga registreringsprocessen anses vara så pass seriösa ansökande att de får komma in i den ordentliga processen. De borde delas mellan medlemsländerna, och det här är också i Finlands intresse. Vi är också i yttre kanten av EU, och det kan finnas i någon läge i framtiden en möjlighet att det är många som kommer också till Finland. Då är vi med det här förslaget är vi ensamma med att lösa det, och sen andra kan säga att vi tar bär ansvar genom att sen 5 år från nu kan hjälpa Finland betala vissa av dem och åka tillbaka om de inte har tillståndsrätt eller rätt att stanna i Finland. Så att problemet är att den är väldigt splittrad, det här förslaget, och det löser inte det ursprungliga problemet. Det som vi vill också att man skulle, och det här tror jag att vi tycker lite lika också med Ville Rydman, att för att undvika att många människor använder olagliga eller svåra medel att komma till EUs gränser och faller offer till de här smugglare som behandlar människor väldigt dåligt. Att det måste finnas lagliga rätter, väg att komma in i Europa, lagliga rutter, och det betyder att de som har möjligheten att komma till arbetsmarknaden, det borde vara lättare, och de som har familj i något land, det kunde vara enklare att man har ett system att man kan söka asyl direkt i det landet där man har släktingar. Det är för integrationen mycket bättre än att famna i Grekland och inte komma därifrån. Så att man löser inte det här uppenbara frågor som kan förbättra mänskliga rättigheter, men skulle också vara bra för integreringen, så inga av dem blir lösta i det här förslaget.
Mm. Det håller vi helt enigt om att det skulle vara bättre om man söker efter asyl redan före man kommer till EUs yttre gränser. Absolut så. Och egentligen man borde också effektivisera en sådan process att man kunde också söka efter asyl redan på flyktingslägrar. För att vad gäller omständigheterna på flyktingslägrar så de är inte så hemskt bekväma, och människor som på riktigt försöker att komma till flyktingslägerna så de är ganska ofta sådana som riktigt är i nöd.
Här håller vi med om att UNHCR, FNs organ, kan också välja de som är i största nöd, så att då blir det enligt FNs rekommendationer.
Precis. Men systemet som vi nu för tiden har, så den har egentligen ganska fela incitament, för att många sådana som har kanske dåliga grund för deras ansökan, så kommer hellre till Europas yttre gränser, och kanske nödvändigtvis är inte alls på väg till Grekland, utan kanske just till Sverige eller Tyskland eller något annat land. Och om det inte finns tillräckligt goda incitamenter att köta om EUs yttre gränser, så händer det ganska ofta eller lätt så som det hände 2015, att till exempel just Grekland bara släpper människor in och sedan släpper de att fortsätta deras resa runt Europa, och då fungerar systemet inte. Och säkert har vi ett gemensamt europeiskt intresse för det, att man skyddar europeiska yttre gränser, och jag hoppas att vi har något system där Europa kan gemensamt också hjälpa sådana länder som möjligtvis blir pressad av stora mängden möjliga migranter. Men jag är inte övertygad om det, om rätta systemet ska vara det att vi fördelar människor som redan har kommit, utan att det ska vara så att vi hjälper till exempel just det landet att snabbt göra beslut om det finns tillräckligt goda skäl att stanna i Europa, eller ska de återvändas direkt till deras ursprungliga
länder. Men det, så är det ju tänkt, att man ska snabbt göra på plats en första bedömning. Men förstår jag det rätt alltså, Ville Rydman, du tycker fortsatt att du vill inte, säger vi till exempel, att folk ska kunna säga men jag vill sen gärna söka asyl i Finland, för jag känner att det är dit jag vill, eller där jag har släkting eller har kontakter.
Alltså vad gäller förslaget som kommissionen nu har gjort, så den kommer på sätt och vis urvattna Dublinförordningen. Mm-hmm. Och Dublinförordningen har definierat landet som är ansvarigt för asylprocessen. Och nu verkar det vara ganska oklart att vilka är de riktiga grunder för ansvarsfördelningen. Mm. För att där finns olika skäl. Där finns till exempel just släktingförhållanden. Där finns var man möjligtvis har jobbat tidigare. Eller så jag upplever att det finns egentligen en ganska oklar helhet i den här processen. Och jag jag är lite oroad att om det här förslaget ska godkännas så skulle det innebära det att, att ansvarsfördelningen är inte, eller ansvarsdelningen är inte tillräckligt klart att säkerställa det att processen på riktigt fungerar.
Jag håller lite med här faktiskt, för jag är inte helt emot det, att man har en sån här snabb bedömningsprocess i landet där man kommer in och vilka kan returneras fort om det är uppenbart att det finns inget skäl att få asyl. Alla måste behandlas ordentligt, men vissa kan kanske behandlas snabbt. Men nu i det här förslaget så finns det inget lösning vad som händer därefter, och det är en risk att det liksom bara gör gränskontrollen ännu svårare, att det blir ännu svårare för Grekland att hantera de här frågorna. För det här som man föreslår här istället av Dublinförordningen är att man har tre alternativ. Antingen solidariskt delar man människor mellan länder, av vilket den möjligheten används nog inte av många om det inte finns ett liksom system att alla ska vara inblandade i det, så det hjälper inte. Sen andra alternativet är att man betalar för returneringen, och sen tredje alternativet är att man deltar kostnader för Grekland att ta hand om det, om man nu gör det här enkelt. Och det betyder att det blir väldigt komplicerat att förstå att vad egentligen händer efter det här. Så jag tror att medlemsländerna måste nog att tänka på det här. Och jag tycker också att processen i gränsområdena ska vara tydliga. Men sen måste vi se till att det inte blir en situation där 10 000-tals människor väntar i flera år där i gränsområdet om sitt öde. Att någon sorts fördelningssystem för dem som får ändå stanna till den ordentliga processen måste finnas. Och ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen för den måste vara mer tydlig i det här förslaget.
Men är det inte så då att det här problemet är ju att det går inte att hitta en europeisk lösning av omfördelning, därför det finns ju de här kända exemplen.
Så de har gett upp och deras förslag är ingen lösning alls. Ja, alltså, vad är det för ett förslag?
Det är en så kallad politisk lösning där man helt enkelt löser det som man kan lösa, och sen det som inte kan lösa, det lämnar man helt vid sidan om.
Men man löser ingenting här. jag kan tänka mig att även om Ville kanske inte tänker lika som jag som vad som kan vara den bästa lösningen, så vi håller med om att det här är ingen tydlig lösning alls.
Ja, åtminstone jag är lite oroad vad gäller just urvattnandet av Dublinförordningen. Men å andra sidan så tycker jag att det finns också vissa steg framåt.
Vilka tänker du på då?
Jämfört med,
vilka steg tänker du på? Vad är det?
Till exempel just det att man försöker att grunda eller skaffa något slags system eller process där man kan snabbt behandla sådana asylansökningar som verkar vara helt dåligt motiverade, och att hjälpa sådana länder där de asylansökande kommer till, så att de kan också behandla deras ansökningar på ett rätt sätt, och kanske även hjälpa vad gäller återvändandet av sådana
Men just det här att det här finns i förslaget, så jag kan acceptera det här då i så fall de som får då stanna i den ordentliga processen behandlas mänskligt och ordentligt, och den finns inte med i förslaget. Så då blir det ju lite så att läget blir sämre för de som får stanna möjligen ändå, även om vissa returneras, så det kan bli också ganska svårt att bedöma vilka får returneras fort och vilka får stanna, så det kan bli många problem, till exempel kan splittra familjer och sånt, så om det blir dåligt. Så att det finns risker att det här blir ännu värre om man tänker på mänskliga rättigheter.
Men om man tänker nu det som den svenska EU-kommissionären sa, att det här är just att inom 5 dagar klära eller utreda allas identitet, giltiga dokument och så vidare, namn, att det här är verkligen den person man har att göra första bedömning. Mm. Det lät, som de säger i Sverige, lätt som en plätt, säger man där.
Och ungefär det låter lätt, ja.
Ja, hur realistiskt är det att ha, och vi ser just Grekland som nu, där flyktingar sitter i åratal i väntan på just ungefär det där, att nu man säger att det där klarar vi 5 dagar, inga problem.
Det stora problemet är att ofta de som är i störst nöd har svårast att få ordentliga papper från sina hemländer. Om man är i nödläge och administrationen försöker till och med liksom få dig i fängelse eller någon försöker döda dig. Det är svårt att få ordentliga pass och motsvarande bevis och en korrumperad förvaltning försöker få dig i fängelse. Så att det finns stora risker att det där går fel utifrån mänskliga rättighetssynvinkeln. Så att det måste finnas i alla fall en bra juridisk hjälp för alla de här människorna om en sån process ska göras i 5 dagar ordentligt. Och det måste finnas olika kategorier där människor kan ändå berätta om att varför de inte har tillgång till rätta papper och att man kan komma i en process där man kan kontrollera om deras berättelse stämmer så där överlag. Så det kommer inte ske i 5 dagar hela det där.
Mm. Det skulle vara jättebra och idealt om det skedde på riktigt i 5 dagar. Men i praktiken så kan det finnas ganska stora problem. Det som Ville sa, så det är helt rätt att det finns sådana människor som är i riktig nöd och som har haft stora svårigheter att skaffa giltiga personidentifikationer. Och deras mänskliga rättigheter måste också skötas om.
Mm.
Men det, å andra sidan så finns det också sådana asylansökanden som har också incitamenter att glömma eller avskaffa deras passer eller sådana. Och man måste också på något sätt säkerställa det att det inte finns sådana incitamenter, för att annars blir det ännu svårare att rikta hjälpen just till de som riktigt är i behov av skydd.
Jag är inte emot det här vad du säger, men allt det här betyder det att processen ändå måste vara alltid basera sig på en personlig bedömning och allas rättigheter måste bevakas i det att man får en personlig bedömning.
Mm. Det stämmer, för att man kan inte behandla människor som grupper på det sättet att det finns människor som alltid är i nöd och människor eller nationaliteter som aldrig är i nöd, utan att det måste behandlas personligt. Men just det här innebär det att det måste vara en tillräckligt bra process och ett tillräckligt bra system som säkerställer det att vi kan använda våra begränsade resurser på ett rätt sätt, och det har vi misslyckats i Europeiska unionen under de senaste åren och decennier även.
Men där säger ju nu EU-kommissionen att det ska i den här första bedömningen vägas in. Det är sagt så uttryckligen att man beaktar om du kommer från ett land där väldigt, väldigt få brukar få uppehållstillstånd. Det vill säga som ett land som av de flesta anses ändå vara tillräckligt säkert för att du inte ska behöva av humanitära skäl fly ifrån. Då kommer det vägas in i din bedömning, så att säga. För det har ju varit, jag menar, det är egentligen det vi har sett under hela tiden, att vi vet inte hur många som, vem det är som kommer. Och så tar man en lång process med många människor som sen ändå egentligen får avslag. Men och binder resurser där.
Enligt förslaget så ska det vara så att om det kommer människor från ett sådant land där det inte finns till exempel krig eller hungersnöd eller likadant, så ska man skötas om processen lite snabbare. Men ändå ska de behandlas personligt på det sättet att om det finns till exempel just politiska motiveringar, till exempel att asylsökande är hotade av politiska makthavarna. Eller
från Ryssland kan man få uppehållstillstånd i Europa på grund av det. Mm.
Även om det inte finns något krig eller en allmän risksituation i Ryssland. Men just så som Ville sa, att det finns alltid sådana personliga grunder.
Frågan är ju då, vad skulle ni säga? Men eftersom alla de här processerna, ju, man brukar alltid säga att de ska vara rättssäkra, och det betyder ju i praktiken att du ska ju också ha rätt att överklaga dem. Om du inte är nöjd med beslutet, så jag menar,
i principen ja, men rättssystemet också möjliggörs det att om beslutet verkar vara ganska klart, så kan det också vara så att man inte får beklaga. Men i principen, om det finns några oklarheter, så i principen borde man ha också rätten att beklaga. Men var väntar man för andra beslutet? Ska det vara i Europa eller något annat land? Så det är en annan fråga.
Ja, jag tycker att just den här delen är det som ministrarna måste gå väldigt noggrant igenom, att den här rättssäkerheten också gäller de som snabbt hanteras på gränsen, att de har möjlighet att berätta om sitt fall ordentligt, att det blir inte missförstånd. Och sen tycker jag ändå att sen om det skulle finnas en ordentlig omfördelningssystem där människor kommer till ett land där de har lättast att integrera, sen ska man ju i processen få så lätt som möjligt att jobba under processtiden och studera och sånt, göra någonting som sen hjälper integrationen oavsett vad som är slutresultatet. För det största problemet i alla länder med asylsökande är att om man håller människor i flera år i så här mellanläge där de inte har kontroll över sin framtid och kan inte ens utveckla sig själva, då blir det ju, man gör problemen värre oavsett vad som är deras ursprungliga motiv att komma.
Vad är er bedömning? Skulle ni säga, är det här i Finlands intresse, det här förslaget? Är det här bra för Finland?
Jag egentligen anser det här, så här att det finns säkert ett gemensamt europeiskt intresse att hitta någon lösning. Mm. Och det finns också goda delar i förslaget för Finland. Till exempel just det att man försöker att säkerställa något slags system till det att hur ska man snabbt behandla sådana asylansökningar som är dåligt motiverade redan på gränserna eller även före människor ens kommer till europeiska yttre gränser. Men till exempel just den delen i förslaget att landet där möjligtvis bor släktingar för asylansökande, så det kan vara ganska svårt. Till exempel, det kommer ganska många irakier. Det har redan kommit ganska många till Finland. Och Irak är inte ett sådant land där man nödvändigtvis ganska snabbt får uppehållstillstånd.
Eller, om man kommer därifrån.
Precis, ja. Så att det att om släktrelationer för de som kommer är relevanta, så skulle det möjligtvis innebära det att Finland skulle ha större ansvar om irakier som kommer till Grekland, även om det inte nödvändigtvis ens finns tillräckligt goda skäl att
någon
ge dem asyl.
Relativ ansvar måste det ju finnas där, det förstår jag också. Att alla länder deltar i någon relation till sin storlek och ekonomiska möjligheter. Men alla borde delta, och det är det stora problemet i förslaget, om du nu frågar mig om det här är positivt eller inte. Mm. Så man skapar ingen solidarisk system att se till att mänskliga rättigheter bevakas bättre framöver än nu. Och om det förbättras till en sån liksom håll, det här förslaget, så kan jag acceptera vissa av dem sådär, som gör processen också tajtare eller snabbare eller svårare, hur man skulle kallas det, om rättssäkerheten och någon sorts solidaritet finns också i förslaget. Så det återstår att se om det går att förbättra förslaget.
Mm. Kan ni tänka er att, om det skulle bli så här nu, kan ni tänka er så att Finland till exempel just skulle ta sin del i europeisk flyktingpolitik genom att hjälpa till att skicka hem de som fått avslag på sina ansökningar?
Men det är ganska tråkigt sätt att hjälpa, att man börjar betala för Tyskland eller Sverige eller något annat land för att skicka människor med flygplan till något annat land. För de är ofta ganska också speciella processer, och det finns ganska mycket juridiska frågor att hur returneringen ska göras så att den upprätthåller rättigheterna. Så det är kanske bättre att ansvara att man gör själv saker rätt än att börja betala för andra när man inte ens vet om de upprätthåller rättigheterna ordentligt.
Jag tycker att det kan vara helt bra om alla europeiska länder hjälper till exempel just Grekland att köta om den situationen där de lever i, genom att ge resurser till processerna eller att skydda yttre gränser eller hjälpa att processen går vidare på ett ordentligt sätt. Det håller jag med om. Om det är rätta sättet att skicka människor från Grekland till något annat land, så det är jag inte helt övertygad om. Åtminstone om det innebär det att man inte ens har gått igenom den processen där man säkerställer att någon får uppehållstillstånd, utan att processen borde i första hand skötas om redan i det landet där man har först kommit till, och om det finns tillräckligt goda skäl att ge skydd, så sedan kan man kanske tänka att hur ska man dela människor som riktigt är i nöd runt Europa.
Men det är ju så som det är idag. Alltså. Då vill du ju ha kvar det egentligen, att första landet ska pröva och sen borde man fundera på vart man kan flytta.
Ungefär så, eller åtminstone jag tycker att man borde inte urvattna den principen som finns i Dublin-förordningen. Mm. Att det finns definierat något land som på riktigt är ansvarigt för processen. För att i det nuvarande förslaget som kommissionen gav, så den är ganska oklar när det gäller just ansvarsomfördelningen. Så det hoppas jag att blir bättre i politiska processen.
Och det är liksom, vi tycker ju lite olika här, men vi bara tycker att det ska vara tydligare. Han tycker att det ska vara mer baserat på Dublin och sen hjälper vi Grekland direkt. Hantera det att de kan skicka människor tillbaks fortare kanske. Men vad händer med alla som är där i Moria i lägren och så? Ska Grekland hantera fortfarande framöver alla de där 10 000-tals människor? Så den här stora mänskliga rättighetsfrågan blir obelöst här. Och där tycker jag att det måste finnas någon balans mellan att upprätthålla vissa delar av Dublin-tankarna men sen ha en tydlig ansvarsfördelning som inte finns i det här förslaget. Så den har hamnat där i mittemellan och ingen vet vad det betyder.
Det som jag egentligen just försökte säga var just det att Finland och övriga europeiska länder kan också hjälpa Grekland till exempel just att köta om asylprocessen med de människor som nu för tiden bor, till exempel just Morias flyktingsläger eller sådana. Så det är också ett sätt att använda våra gemensamma resurser som är begränsade alltid.
Och nu har ju i Finland i alla fall bestämt sig att ta 175 särskilt utsatta barn från Moria och andra läger där i Grekland till processen i Finland, och det tycker jag är positivt i det här läget, för man tycker just utifrån barnens rättigheter, så det är svårt att fatta att EU kan hantera frågor så att det finns tusentals barn som sitter i en läger utan ordentliga möjligheter att komma in i en utbildningssystem och få hälsovård och hygieni och till och med mat ordentligt i flera år inom Europa.
Mm. Jag hoppas att de som tas till Finland också på riktigt är barn och inte bara några som låtsas att vara barn.
Inrikesministeriet har sagt också att det är unga barn, att det är fokuset just det där yngre barn, så att det är nog ganska svårt att bedöma. Jag gillar inte den här diskussionen där liksom rasistiska utspel försöker svartmåla alla asylsökande som killar med check. Så är det ju inte. Om man tittar på statistiken så de som kommer över Medelhavet i senaste åren, över hälften har varit kvinnor och barn. Så att om man tittar noggrant så alltid finns ju människor som kanske inte kommer med liksom fram med en sann historia om sig själva, men de flesta gör inte det, och ganska många är faktiskt i nöd.
Mm. Det första reaktionerna tyder på att egentligen alla är missnöjda med det här slaget efter 12, hoppas jag inte, utan med det här förslaget skulle jag säga, med EU-kommissionens asylförslag. Länderna i Sydeuropa är missnöjda att de inte blir så att säga hjälp med omfördelning av flyktingar, och länderna de här kritiska i Östeuropa är fortfarande missnöjda, för de tycker de inte behöver vara solidariska, för de har aldrig bett om att bli indragna i det här. Och de länderna som har tagit emot väldigt många flyktingar, framförallt Tyskland och Sverige, är ju inte heller nöjda. Så att, vad tror ni är det här, innan vi skiljs här från slaget efter 12 här, tror ni det här, blir det här någonting av det här förslaget egentligen som EU-kommissionen har lagt fram?
Jag hoppas att det blir någonting, men det kommer att vara en en ganska besvärlig politisk process i alla fall, för att åsikterna är ganska splittrade på många dimensioner i Europa, och det är inte lätt att fatta något beslut, som vi har redan tidigare sett. Men jag upplever ändå att förslaget är en bra grund för den politiska processen, och jag var mera positivt överraskad än missnöjd med förslaget.
Och i alla fall har vi en process där vi kan få fram demokratiska åsikter om att hur man ska lösa det här, och mitt hopp är att det hjälper de som är utsatta där nu i Grekland i de här lägren. Så att i alla fall Europaparlamentet också kan säga sitt, så det får vi se att hur denna förslag kommer fram, men det är bara början av processen.
Vi ser hur förslaget ser ut när det är processat i alla instanser sen. Då får vi mötas här igen och reda ut det. Tack för att ni var med i Slaget efter 12. Ville Niinistö från De gröna, Europaparlamentariker, och Ville Rydman, Samlingspartiet, från riksdagsledamot. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs igen i Slaget efter 12. Tack för att ni lyssnade. Hej då.